Du lyssnar på Det stulna livet av Charlotte Smeds Bergenvitt. Prolog. Tinas blick irrade mellan den gropiga körbanan framför henne och de röda siffrorna på instrumentbrädans klocka. De blonda lockarna klibbade mot pannan och svetten trängde fram på överläppen fast det var en kylig sensommardag med regnet hängande i luften. Snart skulle molnen brista och de första dropparna nå marken. Sikten skulle bli diffus och hon var rädd att hon skulle behöva sänka tempot om hon skulle kunna hålla sig kvar på den smala grusvägen som slingrade sig djupare in i det blånande hav av granar som omslöt henne. Det var 30 minuter sedan hon hade svängt av den aningen större skogsvägen och hon hade sedan dess inte kört förbi ett enda hus. Inte ens ett grånande torp eller övergiven stuga hade skymtat bakom stock och sten. Inte heller hade hon mött bilar eller för den delen levande varelser, varken djur eller människa. Är det så här det känns att vara den sista varelsen på jorden? Tänkte hon och slängde en blick på sina vita knogar när händerna krampaktigt höll i den läderklädda ratten. Ännu en hastig blick på displayens lysande siffror talade om för henne att hon redan var 20 minuter sen till det bokade mötet. Tina swipade bort GPSen för att återigen försöka få tag på mannen som väntade på henne. Signalerna gick fram, men precis som vid de tidigare försöken gick telefonsvararen igång. I hennes tycke alldeles för tidigt. Hon lämnade inget nytt meddelande. Hade han telefonen med sig skulle han se de missade samtalen och lyssna av sin svarare. Hade han glömt den hemma skulle det varken göra till eller från. Be om ursäkt fick hon göra när hon kom fram, om han nu var kvar då. Istället för att fokusera sin energi på det faktum att mötet kanske inte skulle få den bästa starten började hon fundera på upplägget. Det var viktigt att objektet blev sålt. Dels för att hon inte hade någon större lust att åka de 4 milen rakt ut i ingenmansland fler gånger. Men framförallt för att hon ömmade för familjen som verkligen behövde få det sålt. Tragedierna hade sköljt över dem som vågorna på ett stormande hav. Och de behövde nu mer än någonsin pengarna som fanns i den ärvda fastigheten. Även om det inte var så mycket. I mer än 2 år hade den förfallna gården legat ute till försäljning och det var första gången som någon visade intresse trots annonsering och sänkt accepterat pris. Den svarta portföljen med axelrem som låg slängd i passagerarsätet innehöll en glansig objektsbeskrivning i fyrfärg och den förhandsbesiktning som säljarna hade låtit göra när hon hade fått uppdraget. Egentligen var det meningslöst att ha med den. Gården hade stått tom och övergiven sedan objektsbeskrivningen gjordes och naturen hade tagit området i besittning. Mycket jobb skulle krävas för att få platsen beboelig igen. Det var en stor skogsfastighet som var stormskadad och ingen hade bemödat sig om att få ut virket innan granbarkborren och andra skadeinsekter hade fått fäste. Många angripna träd stod som gråa spöken i terrängen och virkesvärdet var i stort sett noll. Marken var dessutom bitvis otroligt sumpig och sank, vilket gjorde skogsbrukandet än besvärligare. Själv såg Tina få fördelar med objektet, men som mäklare gällde det att sälja in det som om det vore en strandtomt i Båsta. Man fick mycket mark till ett lågt hektarpris, och var intressenten en person utan erfarenhet av skog, kunde hon lägga fram det som något positivt, att man kunde sälja de skadedjursangripna träden som bränsleved. Kanske var det en person som inte ville beblanda sig med andra. Då kunde hon fokusera på det, samt att man kunde skapa sig sitt eget drömhus, eftersom man skulle behöva renovera allt från grunden. Argumenten för ett köp berodde såklart på vem det var som väntade på henne. Det enda hon visste om honom var att han hette Jarmo Ibrahimovic och att det var snabba bud. Han hade hört av sig på mejlen på morgonen och bokat in ett besök uppe vid gården redan samma kväll. Eftersom hon inte hade mycket annat inbokat i sin almanacka och eftersom hon så gärna ville få fastigheten såld hade hon sagt ja. Att det sedan planerades in andra möten som drog ut på tiden gjorde att hon hade ångrat sin impulshandling att förlägga en jobbaktivitet efter arbetstid. Och nu var hon dessutom sen. När Tina närmade sig bommen som skar av grusvägen kunde hon se en stor och reslig man stå längre fram med bister uppsyn. Armarna var korslagda över bröstet.